Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, det är så här. Ja, det var ju läskigt på ett sätt.
Journalisten Nils Resare har precis börjat undersöka den svenska JAS-affären i Sydafrika. Det är en stor affär. Och han har precis nått ett genombrott i sin undersökning. För i hans skrivbordslåda ligger ett särskilt dokument.
Ja, men det är alltid det när man har sånt material med sånt sprängstoff i. Man måste ju hantera det, liksom skydda det materialet.
I dokumentet som han skyddar i sin skrivbordslåda finns uppgifter om Sverige, om Sydafrika, om en internationell vapenaffär där det inte verkar som att allt har gått rätt till.
Det fanns namn här som om de kom ut så riskerade de personerna sitt liv. Så att vi fick ju vara jätteförsiktiga med det här.
Dokumentet handlar om Sydafrika, om Storbritannien och om Sverige. Det handlar om det som hände där, bakom kulisserna, under den där tiden då den svenska delegationen var i Sydafrika. När de flesta svenska medier fokuserade på den misslyckade konserten i Soweto, på PR-byrån Riktas fall och på Dr. Albans hotellräkningar. Men där, i skrivbordslådan, ligger en annan berättelse.
Det är alltid obehagligt faktiskt att ha ett sånt material i sin skrivbordslåda liksom. Jag hade inte ens i min vildaste fantasi trott att vi liksom var inblandade i den här typen av brottslighet. Liksom.
Från Just Stories. Det här är Uppgång och fall. En podd om osannolika framgångar och lika otänkbara motgångar. Idag, berättelsen om Sydafrika-affären.
Upphäv undantagstillståndet! Avskaffa apartheid, ge frihet åt Afrika.
När man sitter med ett sånt material så börjar man liksom, ja, har de rätt? Har polisen rätt? Vem har rätt? Är jag galen? Liksom, det här, skulle vi vara inblandade i det här? Man börjar tvila på allt.
I mean, if there's ever a bullshit project, then surely that must be it.
I den brittiska polisens rapport listas 19 betalningar från det Saab-ägda bolaget Sanip i Sydafrika.
Ja, men det som har kommit fram tyder på att det är ungefär 1 miljard kronor.
I mutor.
Liksom. I mutor.
Jag heter Josefin Patsauer och det här är den andra och sista delen. En svensk swimmingpool. Vi är i Kapstaden, i stadsdelen Salt River och organisationen Open Secrets.
Today South Africa is regarded by many people, I think, around the world as perhaps just another one of those many corrupt countries around the world, countries that are struggling to tackle the problems they have, but that wasn't necessarily always the case.
Henny van Fjoren jobbar på Open Secrets och det här är något som han ofta återkommer till. Att Sydafrika har ett rykte om sig att vara ett korrupt land. Men han vill understryka att det inte alltid har varit så.
In the mid-1990s, after South Africa's first democratic elections, there was this extraordinary moment of imagining something new. The emergence not only of a government under the leadership of Nelson Mandela, but a constitution which defined these values.
När apartheidregimen föll och när Nelson Mandela fick makten i landet i början på 90-talet blåste helt nya vindar i Sydafrika. Landet skulle bli fritt. En ny konstitution skrevs. En konstitution baserad på rättvisa, jämlikhet och frihet.
Men landet hann bara vara fritt i några år innan en ny kris tornade upp sig. I slutet av 90-talet sprider en osynlig fiende skräck i landet.
Yeah, I think people were panicked at that point in South Africa with the HIV/AIDS crisis.
Året är 1998 och AIDS-epidemin har exploderat i landet. En reporter från den sydafrikanska tv-kanalen SABC gör ett reportage från en kyrkogård i den sydafrikanska staden Port Elizabeth. Kamerateamet filmar en ung man som sitter hukad bredvid en enkel gravsten.
Every weekend, and when I say every weekend, Saturdays and Sundays, there are funerals around here. And almost all of them are of young people.
Det är en nationell kris. Tusentals människor dör av viruset. 1998 bär så mycket som var femte gravid kvinna i landet på HIV. Var femte kvinna.
I'll tell you that in some streets there are more HIV positive cases than there are ratepayers. The children are going to be heirs to this. And how are we going to deal with them? Are we going to have big orphanages, orphan villages, orphan centers?
Det är en kris som kan komma att pågå i generationer. Varje dag föds nya barn som har fått viruset redan i magen.
It was a stigma that had been developed in the United States. As we know, it was seen as this gay disease initially, and then it as a disease of minorities. But in South Africa, it had been developed into a disease that was impacting the majority of South Africans.
Mer än 300 000 sydafrikaner ska komma att dö som en följd av epidemin åren efter millennieskiftet. Dödstalen är också större i den svarta delen av befolkningen. Men det finns en viktig skillnad mellan spridningen av HIV i Sydafrika och spridningen som skedde i västvärlden några år tidigare. I slutet av 90-talet finns det bromsmediciner. Och det är det Sydafrika behöver. Bromsmediciner som kan minska virusets dödsoffer. Sydafrika är en ung demokrati, men de står redan inför ett katastrofscenario. Och den nytillträdda regeringen menar att de inte har råd att köpa in mediciner.
Our government, the South African government, said it didn't have money to be able to fund that.
Det är det här landet som den svenska delegationen besöker 1999. Ett land som befinner sig i fritt fall med en skenande smittspridning av HIV och överfulla kyrkogårdar.
Every weekend there are funerals around here.
Sydafrika är alltså i desperat behov av bromsmediciner. Och det är just därför det som händer nu förvånar omvärlden. Istället för att köpa in mediciner bestämmer sig regeringen för att lägga resurser på något annat.
But at almost the same time something extraordinary happened is that a group of politicians, almost all of them from the governing party, working closely with members, some of them from the old guard of the defense establishment, decided that South Africa needed to buy weapons.
Vapen. Sydafrika tar i slutet av 90-talet beslutet att göra en stor satsning på vapen. Det handlar om ett enormt inköp av utländska vapensystem.
To buy very sophisticated trainer and fighter jets, helicopters, submarines and corvette warships and the kind of things that a country really needs to buy if it's preparing to go to war.
I Sydafrika pratar man om den här affären som The Arms Deal med stort A. Det är en gigantisk vapenanskaffning med en nota på mer än 70 miljarder kronor. Och frågan som allt fler nu ställer sig är, varför? Vem ska Sydafrika kriga mot egentligen?
Det fanns liksom ingen hotbild mot Sydafrika vid den här tiden.
Journalisten Nils Resare.
Sydafrika var redan en stormakt i södra Afrika. Det fanns liksom ingen synlig orsak till varför de behövde rusta upp så mycket och ha väldigt moderna vapen. Så att just det var liksom många som argumenterade för varför köper man vapen då när man liksom borde satsa på bostäder, rent vatten, alla de där grejerna och framförallt liksom bra bromsmediciner och sånt.
Det är många som har svårt att förstå varför den nya demokratin ska rusta upp sin militär just då.
Like we've argued, South Africa didn't need the whole package of weapons. And very clearly, South Africa didn't need to invade any country.
Henny van Fjoren på organisationen Open Secrets har funderat mycket på det här och han har en tänkbar förklaring.
And the argument was that if South Africa used its very scarce resources at the time to buy weapons, the thinking we believe from the side of Mbeki and others was that they would gain the respect. So you would have an African country with for the very first time an African leadership as well, so this was a black-led government, but that would be respected on its own merits because it had the cash to put on the table to buy the weapons, and therefore it's a serious country to be taken serious by other serious countries, if you like. Might be a so-called middle-income country or a middle power rather, in the way that Sweden is, but it would be treated similarly. It wouldn't just be dismissed in a way that a number of other countries in the global south routinely are.
Kan det ha handlat om att vinna omvärldens respekt? Att sätta landet på kartan som en mäktig, självständig afrikansk militärmakt? Att bli sedd av internationella organ som en spelare att räkna med. Att få a seat at the big table.
Did South Africa have to buy weapons in order to get that seat at the big table or to try and secure a seat at the United Nations? I didn't think so. And in any event, it never worked out.
Den sydafrikanska regeringen ger sig ut på en världsomspännande shoppingrunda. Det ska köpas in ubåtar, stridsvagnar, fartyg, helikoptrar och sen stridsflygplan. Och det är nu Sverige ser sin chans.
Då när Göran Persson var statsminister, han insåg det här och han fattade beslutet att vi ska kränga dem. Och han blev liksom någon slags JAS-ambassadör. Han åkte runt i hela världen och i nästan varje möte med något land som kanske på, möjligtvis skulle kunna behöva stridsflygplan, så drog han upp stridsflygplanen och sa att vi har jättefina stridsflygplan, ska ni inte köpa. Så han blev någon slags gårdsfarihandlare i JAS.
Det har varit svårt att sälja JAS 39 Gripen. Sverige har verkligen försökt, men land efter land har tackat nej. Norge sa nej, Schweiz också. I Bulgarien och Slovakien var Sverige nära på att få igenom en affär, men den rann till slut ut i sanden. Den stora kraschen på Långholmen i Stockholm har inte direkt varit bra för marknadsföringen.
Shit, helvete! Satan, jävla skippa JAS alltså! Skippa jävla JAS!
Men under slutet av 90-talet börjar samtalen med Sydafrika fördjupas. Samtalen inleds med den sydafrikanska försvarsministern Joe Modise. Han är en gammal ANC-veteran. Han har goda relationer till Sverige och han är imponerad av det svenska JAS-planet. Han åker till Sverige för att titta på det och då blir han ännu mer imponerad. Han lyser upp som ett barn när han ser det framför sig. Han vill till och med provsitta det själv, men är för tjock för att få plats i cockpiten. I november 1998, bara ett år innan den stora resan ska gå av stapeln till Sydafrika, klubbas beslutet. Sverige ska få sälja JAS Gripen till Sydafrika. Nils Resare igen.
Nej, men när man köper flygplan så det är liksom inte som att köpa en begagnad Volvo.
En affär med stridsflygplan är svår, känslig och väldigt speciell. För det är inte bara själva flygplanet som säljs. Med JAS Gripen kommer ett helt maskineri med på köpet.
Dels så måste du liksom ha en massa utbildning av piloter och servicetekniker och sådär. Och sen så måste det finnas liksom reservdelsmarknad, eller liksom, du måste kunna få laga planen när de går sönder och sådär. Och du måste utveckla mjukvaran och sådär. Och det tar jättelång tid, eller det måste kunna fungera under jättelång tid, för att det här är ingenting som man har bara några år, utan det här ska man ju leva med länge.
Det krävs en hel infrastruktur för att hålla igång stridsplanen. Det är en långsiktig investering som sträcker sig över decennier.
Viktigare är att man bygger, i och med att man köper stridsplan och hela systemet kring det, så bygger man liksom en allians med ett land. Och då är det en politisk fråga, vilka vill man bygga den här alliansen med? Sverige är neutrala, så det kan då attrahera vissa köpare.
Många NATO-länder föredrar att köpa amerikanska stridsflygplan. Länder som vill alliera sig med Ryssland köper deras plan. Där har Sverige en svår position. En potentiell köpare måste vara redo att alliera sig med ett alliansfritt land. Ett neutralt land.
Så att det är mycket politik i det här också.
Men i världen av internationell vapenhandel mellan stater finns det helt egna spelregler och förväntningar. Det räcker inte med att Saab och Sverige säljer ett gäng plan.
Sen finns det en helt annan aspekt av det här, och det är det som kallas för motköp eller offsets i den här världen.
Det kallas för motköp, offsets. Och det innebär att landet som säljer varan, alltså i det här fallet Sverige, även förbinder sig att göra andra investeringar i köparlandet, alltså Sydafrika.
Så att det är ett sätt för liksom det köpande landets politiker att rättfärdiga affären. Liksom. Vi köper inte det, liksom bara de här planen, utan vi får massor med fina grejer då, samtidigt.
I praktiken går det till så här. Sydafrika går med på att köpa JAS-planen av Sverige om Sverige lovar att under en längre tid investera i Sydafrika. Det är som att du blir uppringd av telefonförsäljare som säljer ett telefonabonnemang. Du svarar då att du kan tänka dig att köpa telefonabonnemanget om telefonförsäljaren lovar att dammsuga din lägenhet nästa helg. Ja, det är märkligt. Och just den här typen av motköp är vanliga i just vapenaffärer mellan stater. Det har utvecklats en sorts praxis att om man köper vapen för, säg, 1 miljard, så ska man också investera lika mycket i landet tillbaka. I det här fallet så förbinder sig Saab och Sverige att investera långt mycket mer än så.
So there's something quite amazing, and I think that ordinary people understand this better than politicians do, how what an absolute act of trickery it is. So what they say is, look, you're going to spend $1 billion in buying weapons from us, and in return, we are going to give you 2 or 3 billion rand back in investments in your country. So we'll invest in your country to an amount higher than that which you're going to spend on weapons.
Som sagt, det är märkligt och också väldigt kritiserat.
Så det är väldigt, väldigt omdiskuterat. Och jag vet att Transparency International, de har skrivit flera rapporter om det här senare, som där man liksom verkligen avråder från offsets. Det är liksom nästan alltid skumrask i den typen av affärer. Så att,
Men Sverige och Saab går med på att göra investeringar i landet. Och Sydafrika har redan bestämt vilken sektor Sverige ska investera i. Turismen. Nu när apartheidregimen har fallit ser de stora möjligheter att tjäna pengar på turister. Så...
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Sydafrika vill att Saab ska investera i turistnäringen genom att få fler svenskar att turista i Sydafrika. Och varje gång en svensk turist besöker landet räknas den personen av på en lista. Det räknas av som en så kallad motköpsvinst. För att Sydafrika ska köpa JAS behöver Saab få fler svenskar att åka till Sydafrika. Saab riktar in sig på staden Port Elizabeth. Det är dit Saab vill locka turister. Men staden är varken den vackraste eller mest turistvänliga i Sydafrika. Stränderna är svåra att bada vid. Det blåser mycket och det kan bli kallt. Det är inte ett ställe dit svenska turister historiskt sett velat åka. Saab gör analysen att svenska turister vill ha någonstans att bada. Så de bestämmer sig för att investera i en offentlig swimmingpool.
Sweden's commitment in part was to spend an amount, if I'm right, of a back then of about $3 million on the refurbishment of a swimming pool, a public swimming pool in the South African port city of Gqeberha, which is then called Port Elizabeth.
Nu börjar den svenska flygplanstillverkaren Saab renovera en swimmingpool i Sydafrika. Och swimmingpoolen är viktig. För varje svensk turist som nu besöker landet gör det på grund av swimmingpoolen. Det är komplicerat, men Saab kan säga: vi byggde en swimmingpool i Port Elizabeth och sedan dess så har så här många turister kommit till landet. Det räknas som en motköpsvinst, en offset credit.
And for every Swede who came to South Africa, they would get an offset credit. I can't remember now off the top of my head, a couple of $1,000 possibly. And so Sweden would be able to claim, the Saab would be able to claim, that they were attracting these tourists by investing in the swimming pool.
Saab är noga med att hålla räkningen på hur många svenskar som har åkt till Sydafrika efter det att swimmingpoolen byggdes. Svenskarna som turister i landet är helt ovetande om att de är en del av en gigantisk vapenaffär mellan Sverige och Sydafrika. Men det kommer inte tillräckligt med svenskar. Saab behöver få fler turister till landet för att dealen ska hålla.
And what they then did is they realized that people weren't really coming for the swimming pool. So the Swedes then went ahead, or Saab went ahead and claimed all Scandinavians. So then they because there weren't enough Swedes coming to South Africa, they basically said that any Scandinavian, whether they were Danish, Norwegian, I presume from Iceland, or for Finland or Sweden who came to South Africa, were ticked off as an offset credit.
Nu är det inte bara svenskar som bockas av. Varje norrman, finne eller dansk som åker till landet räknas också. Och om man frågar Saab så åker alla skandinaver dit av en anledning. För att Saab har byggt en swimmingpool i Port Elizabeth.
But nevertheless, those Swedish tourists don't know that all of the tourists who came into South Africa in the years 2000s, well beyond 2010, each one of them were ticked off in a Swiss system, in a register held by the arms company, as being part of a so-called offset credit, of a proof that the arms company had reinvested in South Africa.
En swimming pool i Sydafrika, byggd av en svensk flygplanstillverkare som en del av en internationell vapenaffär. Så här sammanfattar Henny poolen.
I mean, if there's ever a bullshit project, then surely that must be it.
Swimmingpoolen ledde, enligt Saab, till att 50 000 skandinaviska turister kom till Sydafrika, bara under hösten 2005. För det här fick Saab räkna av $218 million som en motköpsvinst.
This is the way complicity works, because in some ways ordinary Swedish tourists who really wanted to come to South Africa because they like the place, they like the people, they want to meet people in a different part of the world, we all become complicit in a fantastical story that's created by those arms companies.
Men det var inte bara swimmingpoolen. Sverige har åtagit sig att göra massor av investeringar och det är fortfarande oklart vilka projekt som var en del av Saabs motköp i Sydafrika. Henny van Fjoren och hans organisation Open Secrets jobbar delvis med att försöka förstå vad Saab och Sverige använde för metoder för att få igenom vapenaffären. Många av projekten slutfördes aldrig. Vissa var dömda att misslyckas redan från början.
In fact, everybody knew you just needed to pretend like you were doing something. This deal was never meant to be fair. It was never meant to be equitable. It was meant to enrich corrupt elites in Sweden and corrupt elites in South Africa, and that it did without any doubt.
Men förutom de tveksamma motköpen, investeringarna i Sydafrika, så är det något annat som har kommit fram från affären. Det är en ny bit information som ligger i Nils Resares skrivbordslåda.
Det är alltid obehagligt faktiskt att ha ett sånt material i sin skrivbordslåda. Liksom.
Dokumentet är en läcka från brittiska myndigheter.
Det som läckte ut, det var att den brittiska polisen, de hade en specialenhet för att utreda korruption. De heter SFO, Serious Fraud Office. Och de var liksom superskickliga utredare, och de gjorde då en slags förundersökning om mutor i den här affären. Och den förundersökningen, eller delar av den, läckte ut, och jag fick ta del av det. Och där framgick det liksom precis hur de hade jobbat, de här agenterna.
Saab har gått ihop med den brittiska vapentillverkaren BAE Systems. Och det brittiska bolaget har anlitat dolda agenter som är ansvariga för att genomföra affären.
BAE Systems hade jobbat mycket mer internationellt. Saab var helt gröna. De hade ju liksom inte alls den där erfarenheten. Så att de förlitade sig väldigt mycket på BAE och deras kontakter.
I dokumentet som Nils Resar har fått ta del av står det att en särskild agent, John Bredenkamp, har mottagit stora summor pengar. Pengar som den brittiska polisen menar har gått till att muta högt uppsatta sydafrikaner.
Det som har kommit fram i SFOs utredning tyder på att det är ungefär 1 miljard kronor.
I mutor? Liksom.
I mutor.
Det här blir början på en lång undersökning för Nils Resare.
Det var jättemycket konstiga kopplingar liksom till hela den här Sydafrikaresan och konstiga affärer där. Och sen så bara växte det liksom. Och sen så, efter några år så kom de här uppgifterna från Sydafrika. Det var en läcka i Sydafrika som vi fick del av då. Så att det verkligen bara växte. Och det var liksom... Det var svårrapporterat också. Svenska medier trodde inte riktigt heller på det, liksom, att det skulle vara så här grovt. Det fanns, jag kommer ihåg, många redaktörer som sa att det här kan inte stämma. Liksom. Sverige betalar inte mutor. Det vill vi inte publicera. Liksom. Det var väldigt motstånd. Liksom. Och det handlar nog väldigt mycket om självbilden. Liksom, att, så gör inte Sverige. Vi är en humanitär stormakt, punkt.
Till slut publiceras Nils Resares undersökning. Läckan från den brittiska polisen hamnar på löpsedlarna i Sverige.
I den brittiska polisens rapport listas 19 betalningar från det Saab-ägda bolaget Sanip i Sydafrika. Utbetalningar som gjorts mellan 2003 och 2005, alltså flera år efter det att avtalet om att sälja JAS till Sydafrika skrevs under 1999.
Nyheten slår ner som en bomb. Saab förnekar att transaktionerna har gjorts. Men enligt Nils Resares källor rör det sig om illegala överföringar mellan Saabs partner BAE till sydafrikanska tjänstemän. Avslöjandet leder till utredningar, både i Sverige och Sydafrika. Grävande journalister som Nils Resare och Henny van Fjoren försöker förstå hur transaktionen har gått till och vilka som har tagit emot pengarna. Och anledningen till att så många fokuserar på just den här affären är för att den är så pass viktig och avgörande för Sydafrika. Affären fick enligt flera stora konsekvenser. Konsekvenser som lever kvar än idag.
Man kan ju se på Sydafrika nu. Jag var där för något år sedan igen. Jag har varit där mycket förr. Det är ett samhälle där liksom en elit inom ANC har roffat åt sig liksom tillgångarna, kan man säga. Befolkningen är fortfarande extremt fattig. Man har skapat liksom en extremt korrupt kultur under Jacob Zuma.
Sydafrika är idag ett land med utbredd korruption, vilket Henny van Fjoren delvis kan härledas till vapenaffären vid millennieskiftet.
But in the long run, what was the impact of that arms deal? It's been profound and it continues until today. Not only are South Africans still paying off this arms deal as they were until last year, but what did happen as well is that
the politicians and the corporations and the middlemen who were implicated in the arms deal, whether it's Thales in France or Saab in Sweden or British Aerospace in the United Kingdom, they worked through middlemen in South Africa. They corrupted politicians. Some of those politicians included people like Jacob Zuma, who would later become president. They corrupted them precisely because they wanted them to ensure that they would never be held to account for the crimes they were involved in. What did the politicians do? They started a process of destroying the democratic institutions. And the first institutions they destroyed were the prosecuting authorities, the anti-corruption institutions. But I think that a major contributing factor to the problems that South Africa faces today was indeed deals like this particular arms deal.
Hennes argument är att just den här vapenaffären hade enorm påverkan för att den hände i en känslig tid. En tid då Sydafrikas demokrati var ny, ömtålig och formbar.
Så att det är liksom man har skapat väldigt mycket genom vapenaffären och så. Så man har liksom berikat en liten grupp som missbrukar sin makt och roffar åt sig. Det är någon slags kleptokrati i Sydafrika där liksom... några affärsmän tillsammans med de här politikerna har bara roffat åt sig allting och sen dragit i princip med pengarna. Det finns jättemycket forskning om korruption och det liksom brukar beskrivas som en cancer för varje samhälle. Liksom när det väl börjar så bara växer det och så kommer man inte till rätta med det här problemet. Och det blir liksom allianser mellan politiken och kriminella krafter och ja, det som har hänt i Sydafrika, det är rent förfärligt faktiskt. Det fanns så mycket hopp, det fanns så mycket bra personer.
I don't think one should be angry at the people of Sweden. I think one should be angry at the corporations who manipulate the politics in countries like Sweden.
Den brittiska förundersökningen om mutorna läggs ner. I Sverige tystnar till slut medierapporteringen om skandalen. En utredning om JAS-affären startas, men läggs ner den med.
Tycker du liksom att rättvisa har skipats här?
Nej, det kan man verkligen inte säga. Det är ju liksom... Det finns ingen som... Det har inte utkrävts något politiskt ansvar egentligen. Nej, men det är en affär där liksom... svenska självbilden förändrades radikalt. Där Sverige förlorade sin oskuld på något sätt.
Port Elizabeth, Sydafrika, nutid. Ett hundratal sydafrikaner har samlats på marken. De är förväntansfulla. Snart ska de få se dem. Flygplanen som nu är en del av det sydafrikanska flygvapnet. JAS 39 Gripen.
The Saab Gripen from Sweden, so our lead fighter in the South African Air Force, utilized as a supersonic fighter.
Ljudet från motorn är öronbedövande. Planet flyger snabbt över Port Elizabeth till Svartkops. Ut längs med kusten, snabbt ut mot Atlanten och sen tillbaka. Planet har målats grönt, rött och svart. Sydafrikas färger. Människorna på marken applåderar.
Run. He's pulling around about 6.5 to 7 G's in the turn there. 7 times the force of gravity on his body.
Bara några kvarter bort ligger Olof Palme Street. Gatan i Port Elizabeth som är döpt efter den svenska statsministern som stöttade landets frihetskamp under apartheid.
Vi har stött ANC i många år, över 20 år. Vi fortsätter stödet.
På marken finns Olof Palme och i luften finns JAS Gripen.
Upphäv undantagstillståndet, avskaffa
två svenska avtryck i Sydafrika. Två monument över Sveriges roll i landets historia.
På något sätt så förlorade Sverige sin oskuld där som en slags humanitär stormakt.
Nils Resare har skrivit boken JAS och Sydafrika-affären, mutor, makt och bistånd. Den publicerades 2010. Boken inleds med ett citat av den sydafrikanska fredspristagaren Desmond Tutu, en högljudd kritiker av den svenska vapenaffären.
Sverige stödde oss i vår frihetskamp. Ni skulle ha fortsatt att vara våra vänner och hjälpt oss att det blir en livskraftig ekonomi istället för att pressa oss att köpa vapen och flygplan som vi egentligen inte behövde. Ni höll fram mutorna som en morot. I praktiken kunde vi ha tackat nej, men när man har varit fattig under lång tid, då är det svårt att stå emot. Den svenska regeringen borde ta tillbaks gripen och betala tillbaks pengarna. Som präst vill jag säga så här till ert land: ut med sanningen, säg som det är. Be sen om ursäkt och säg, ja, vi var hänsynslösa. Vi utnyttjade människor som var lättpåverkade för våra egna syften.
Du har lyssnat på Uppgång och fall om Sydafrika-affären. Det här programmet är gjort av Love Lysarides. Jag heter Josefin Patsauer, producent David Mer. Också i redaktionen Rasmus Bitz, Joel Silberstein Hont och Arvid Hallberg. Vignetten är skapad av Anne Skog och Bell. Mixningen av Gustav Sondén. Arkivmaterialet kommer från Sveriges Radio, Sveriges Television och SABC.
Samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.